Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God morgon kära lyssnare och välkomna till dagens program i Radio Nolaskogs. Idag är det den 10 februari och dagens namn är Iris. Vilken härlig morgon. Man riktigt känner hur livsandarna vaknar till i sina vinterriden och skakar av sig sina våta grå vinterfiltar och sträcker sig mot ljuset. Sol och blå himmel piggar upp, så är det bara. I min hemstad Kiruna firar man ljusets återkomst med en egen festival. Då är det isskulpturtävling, snöslungetävling, marknad och riktig folkfest en hel helg. Kiruna ligger ju hela 14 mil norr om polcirkeln, så solen stiger inte över horisonten på en hel månad. Så undra på att man gläds när ljuset återvänder. Jag heter Anki Hagström och är dagens programvärd. Och i kontrollrummet sitter Sten Lundin och sköter tekniken. Dagens program ska handla om Sagavägenbonaden. Det har hänt en del sedan vi såg den här i Örnsköldsvik. Det var ju en lördag i början på maj i fjol i samband med vår invigning av kulturhuvudstadsåret. Då ställdes den ut i en tom affärslokal i stan, men nu har den intagit plats på Västerbottens museet i Umeå, och det ska jag prata om. Sen kommer Lasse Söderlin till studion och summerar kulturhuvudstadsåret. Han har varit ansvarig för Örnsköldsviks medverkan tillsammans med Ingrid Lundmark och från början Torbjörn Nylund, men sen gick han i pension och då kom Hanna Wallin in.
Thank you.
Det var Hambo om bakfoten med Mikael Neumann och Lars Holm. Den där låten brukar vi mest höra med Sven Asmussen på fiol. Jo, alla lyssnare kanske inte riktigt känner till vad Sagavägen bonaden är för något. Men jag kan säga att det är ett alldeles enastående konstverk som designats och broderats av ideella krafter, främst kvinnor, i byar längs Sagavägen. Och Sagavägen, den är 67 mil lång och sträcker sig från Höga kusten till den norska Atlantkusten, det vill säga från världsarv till världsarv. För 2 veckor sedan, den 25 januari, var det vernissage på Västerbottens museet. Och jag hockade på den buss som Örnsköldsviks hemslöjdsförening hade abonnerat med ordförande Ulla Grönberg i spetsen. Och det var ett bra initiativ, tycker jag. Bussen var full med företrädesvis gråhåriga damer, så det stämmer nog att vi är samhällets kulturbärare. Det lär ju finnas vetenskapliga bevis för det också. Ni anar inte vilken enorm skillnad det var att uppleva det här unika textila konstverket i en riktig utställningshall. Lokalen är 300 kvadratmeter och den allra bästa på museet, enligt Helena Magnusson, som är utställningsansvarig där. Jag pratade med henne häromdagen och hon berättade att utställningen mottagits med största beundran och entusiasm. Man är så imponerad av detta sensationella textila verk och publiken bara fortsätter att strömma till museet. Vernissagen var också så storslagen i all sin enkelhet. Det kom hur mycket folk som helst. Det bars in fler och fler stolar hela tiden. Och när invigningstalarna tog till orda, då var det fullt med folk i lokalen. De västerbottniska lokaltidningarna var representerade, liksom Västerbottens Nytt. Det var roligt, som sagt, var jättetrevligt. Och de som representerar vår del utav bonaden, det vill säga Övik, Skällevad, Mo, Mellansel, Bredbyn, Kubbe Norrflärke och Norra Anundsjö. Många var där utav de som broderat. Och de förtjänar sannerligen en massa beröm för sina insatser. Hur som helst, vernissagen blev som sagt helt lyckad och mycket uppskattad. Utställningen pågår till den 15 februari. Och om du är intresserad ska du absolut passa på. Man vet ju inte riktigt när denna 52 meter långa bonad ställs ut igen. Hur var det där då? Det där var Benny Anderssons orkester med midsommarpolka. Man kan riktigt föreställa sig att det har dansats en och annan polka på logarna längs Sagavägen. Och för all del även hambo. Nu har jag glädjen att välkomna Kristina Nylander in i studion. Om du visste hur glad jag är att du är här. Vi saknade dig verkligen på vernissagen på museet i Umeå. Kristina, berätta om din betydelse för Sagavägen-bonaden.
Ja, först får jag tacka för att du med den här glada skavsen kom och hämtade mig och förde mig hit så jag har chans att få berätta.
Ja.
För vi har mycket att berätta angående Sagavägs-bonadens till hur den började.
Ja.
Och den började på ganska enkelt sätt. Det var så att Gunnar Björklund på den tiden arbetade på Hembygdsgården. Och jag var styrelsemedlem i Hembygdsföreningen. Och Irja Wiklund, hon satt i en fäbodstuga och broderade och sålde sina alster. Och det var så vi kom att sitta på trappen på Hembygdsgården och tittade på trafiken. Och vi blev så imponerade utav det här vädret och atmosfären på Hembygdsgården. Så jag tror det var det som gjorde att vi kom in andra tankar. Vi började fantisera. Vi fantiserade om, tro om de här som åker vet vilken fin väg de åker på. Och så tänkte vi, hur ska de veta det? Det måste vi försöka få fram. Och så kom vi då på att vi skulle börja brodera kulturhus och kulturpersoner som fanns efter vägen.
Ja.
Och det blev så att när då Gunnar, när han fick rast och kom och satte sig med oss, då berättade Irja och jag för honom vad vi hade funderat på.
Ja.
Och då sa han, ni ska ta hit personer som har att göra med kultur och fritid. Och det gjorde vi. Och vi fick kontakt med Lasse Söderlin, Bosse Edman och Margit Frisk. Och de kom alla till Hembygdsgården och vi träffades där och började prata om det här. Och vi såg ju att det var positivt det vi berättade. Så det gjorde att vi vågade fortsätta och tänka vidare.
Ja.
Och av någon, jag vet inte anledningen, men de skickade iväg mig till ett Sagavägen föreningsmöte till Vega i Norge. Och om det var för att jag skulle upptäcka hur vackert det var. Och jag tyckte jag såg väsen och troll bakom alla stubbar och stenar.
Ja.
Men det inspirerade mig. Så att när jag kom tillbaka till Mellansel efter att ha varit på den där träffen i Vega, så tänkte jag att jag måste göra någonting. Och det blev att jag började prata med de som arbetar på Hembygdsgården, som hade anknytning till Hembygdsgårdens arbete. Och vi kom fram till att vi skulle försöka börja brodera, och vi var 8 stycken. Och så börjades det. Och jag har haft att göra med så många fina människor under den här tiden. Och alla har varit positiva. Jag tror att det har sporrat mig väldigt mycket.
Ja, men tror jag. Vilket år var det här?
Det var 2004 vi började att prata. Men det var 2005 som vi började brodera. För det var ju liksom en... Jag var efter sen jag var på det här årsmötet som vi riktigt började ta tag i det här.
Ja. Men hur tänkte ni då? Hur organiserade ni det hela? Var träffades ni? Var höll ni till?
Ja, vi träffades på hembygdsgården i ett litet mörkt rum och där satt vi och broderade. Eller det första vi började med, det var vad ska vi visa för någonting?
Ja.
Ja, det var ju kulturhistoria naturligtvis och det gällde både platser och personer.
Mm.
Men vi hade ju inte förberett oss, men vi sökte kort om vi hittade som var lämpliga eller också for vi ut och fotograferade själva. Och sen så förde vi över de här bilderna då på ett kalkeringspapper och på en linneväv. Och det är inte så lätt att kalkera på en linneväv.
Nej, det kan jag förstå.
Det var det besvärligaste av alltihopa. Men när vi väl har fått bilden på linneväven, då började det roliga. Då fick vi börja fundera färger och skiftningar i naturen. Så att, där satt vi då och broderade, men det började bli vinter och lite kallt var det där vi satt. Då fick vi erbjudande av vuxenskolan att få hålla till i deras lokal och det var ju en stor och ljus lokal.
Var det i Bredbyn eller?
Ja, i Bredbyn, ja. Ja. Och samtidigt med det där så kommer en solglimt. Vi kan kalla Johanna Suder för det. Hon var projektledare för Sagavägsföreningen.
Ja, ja.
Och hon hade vi mycket kontakt med hela tiden. Men det var alltid roligt när hon kom. Hon var positiv och puffade på oss. Och hon tyckte, hade insikt i hur det skulle se ut.
Ja.
Och ja, vi sydde och broderade ända tills bilderna var klara. Men då skulle vi ju också sätta dem på linneväven. Och det var då tänkte vi oss Sagavägen, så vi broderade in Sagavägen på linnebonaden och satte bilderna där.
Ja, precis.
Och sen så fotograferade vi ju alla bilder och gjorde en perm. Och den permen var det då bilder och en kort beskrivning av varje bild. Mm. Och det roliga var ju med det att vår sonson som inte, han var ju bara i knappast tonåren, han började titta på det där. Och han erbjöd sig, jag kan skriva det där farmor, så slipper du göra det. Så han skrev texten till bilderna. Och inte nog, han översatte det på engelska, han skulle översätta det på tyska. Nej, men så är lugnare nu. Så mycket, många besökare får vi inte. Men jag är ju glad att han var med och hjälpte till. Och skrev då endast på engelska och det räckte nog en bra bit.
Ja,
då hade vi ju pärmen klar och bonadsbilderna var klara. Och under tiden så hade vi fått höra att de hade börjat på andra platser, andra byar och orter och brodera. Och det roliga med det här, det är ju, vi har inte gjort, åtminstone jag har inte gjort mycket annat. Jag har bara lyssnat och hört att de har varit så intresserade och tagit fram historien. Och när jag då kom första gången när jag såg bonaden i en större helhet, det var i Vilhelmina. Och när jag kom dit och se den, ja, jag blev rörd. Jag blev rörd och såg allt vad det alla hade åstadkommit utan att man har behövt puffa på eller någonting. Det var som sonen sa, den här bonaden måste ju bara ha rullat på den.
Ja.
Och den har det.
Ja, det är fantastiskt, ja. Alltså. Jag är full av beundran när jag ser den. Den är så enastående. Och att man kan uttrycka någonting med nål och tråd. Alltså att man dokumenterar en så pass lång vägsträcka, och det, du säger det liksom bara flytt fram.
Ja, och att det har funnits så många intresserade som utan att man har puffat på, de har bara tagit tag i och börjat.
Ja.
Ja, alltså för mig känns det nästan som att det är ofattbart. Jag känner mig tacksam, och jag hoppas att ni alla som har deltagit i arbetet med den här på en har gjort för någonting, om det är administrativt eller broderat, att ni förstår vad tacksam och glad jag är. Och jag kan inte nog beundra er för att ni har varit så omtänksam i allt. Ja, det var så bonaden kom till.
Ja, och nu är den 52 meter lång.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, men visst.
Vi pratar vidare, Kristina, men vi kan lyssna på lite musik.
Ja, det kan vara härligt att höra lite musik.
Nu har vi lyssnat på en hambo, så har vi lyssnat på en polka, och nu ska vi lyssna på en snoa, för här kommer Ted Gärdestad.
Det här blir festligt. Det hör ihop med...
Kristina, jag tänkte på... Jo, det där var tidigare. Det stod med klöversnåa, ska jag säga först. Jag tänkte på, hur valde ni motiven? Alltså, hur gick det till?
Ja, men det är väl kanske inte så svårt. Det finns mycket kultur i det här, efter den här vägen. Och mycket personer som har... gjort sig känd på olika sätt.
Har du några exempel?
Ja, men till exempel Artedi.
Ja, Peter Artedi.
Ja, han är ju... Och den här selkroken som vi fick se på tv. Som är ju så fantastisk. Den är...
Den finns också broderande, ja. Absolut.
Och, ja, det är inget svårt att hitta motiv, inte.
Nej.
Vi skulle kunna brodera hur länge som helst.
Det var svårighet kanske bara att välja. Det fanns mycket att välja på.
Det gjorde det. Ja.
Ni har verkligen träffat så rätt, tycker jag. När man tittar på de här bilderna ifrån Övik till exempel. Där vi börjar med Saltmagasinen. Och så var det ju det här med sjöfart. Och så har vi Örnparken och vi har Gene Fornby. Och de är så fina. Det är såna mästerliga små verk.
Och där har vi
Själevads kyrka.
Antikaktionen som var där.
Ja, den såg vi ju här om.
Ja,
de var den när det var.
Ja, de är så fantastiskt. Alla bilder är så, får jag säga, väl genomtänkt.
De är det. Och så på pricken. Jag tänker den här Hägglundsbussen också. Den har ju liksom dubbelt värde.
Ja.
Att den är tillverkad då.
Ja, här ja.
Här ja, i Ö-vik.
Jag tror ju att några, det var väl Pengsjösgruppen som har gjort den där.
Pengsjögruppen tror jag, de kom in där med, vad var det första där? Ja, de hade
ju, har de inte broderat den här bussen?
Jag tror att de hade broderat, du vet den där gula bussen, den som var helt gul. Det här är Pengsjö, ser du?
Ja, just det, den ja. Ja, just det, skolbussen. Ja, det är så många bilder som har blandat ihop vilka som har broderat. Det är tur att vi har den på papper så kan vi kolla.
Precis, men det jag tycker är så fantastiskt är att man lär sig så mycket. Alltså man, när man betraktar den här bonaden och nu när man såg hela bonaden uppe i Umeå så kan man ju läsa av så mycket kulturhistoria. Man kan läsa geografi, man kan läsa det sociala livet, man kan läsa och lära sig om flora och fauna. Man får personligheter längs vägen som har betytt mycket. Den är så informativ och det tycker jag, det uppskattar jag så enormt. Alltså den är så helgjuten.
Ja, och du ska tro att vi som har jobbat med det här, vi känner så mycket för bygden.
Jo, det framgår. Man känner all kärlek som finns i varenda liten bild.
Ja, jag tror att man kan säga det.
Ja.
Och, ja, det. Men som sagt, jag vill än en gång påpeka att vi är så många som har jobbat.
Ja, jag vet det. Jag vet det.
Det är inte bara broderier utan det är hela historien har många jobbat med.
Ja, men så är det ju. Ja. Det framgår tydligt. Och jag tänkte på den norra Anersjö som har gjort den här jättefina katalogen.
Ja, ja, ja. Precis.
Där är det ju inte bara de som har broderat utan sen så är det står så här. Vi ritade, fotograferade, snickrade och skrev. Och då är det en mängd herrar, Jan-Erik Nydahl, Lennart Selling, Maria Hedlund, Elisabeth Österlund, Kjell-Ivar Näström, Anna Terzi, Hugo Rydén. Och de som då broderade, Vega Näström, Vera Westman, Margit Söderberg, Karin Rydén Terzi, Solvi Rydén. Alltså det är så många som är inblandade, men det vi ser på bilderna har många medverkat.
Ja,
till.
Jo visst. Men man glömmer lätt att det är så många. Det är inte bara vi som broderat som har gjort.
Nej, det framgår ju tydligt.
Man är beroende av andra människor.
Så är det ju i allt här i livet.
Ja, precis.
Det är för varann.
Ja.
Absolut. Ska vi lyssna på lite mer musik?
Ja, men det tycker jag låter bra.
Då gör vi det.
Ja.
Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, fojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blir livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Så sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Jag menar, prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Plöjer och sår, jag kör mina oxar och jag hässar mitt hö, harvar, gnor och trälar, och till sist ska jag dö. Står där fattig bonddräng in vid himmelens port, rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när.
Tommy Körberg, fattig bonddräng. Man kan ju tänka sig att det var en och annan fattig bonddräng också på gårdarna längs Sagavägen för så där 100 år sedan.
Det var nog både fattiga bonddrängar och piger.
Det kan man tänka sig. Det var inte bara hos Emil i Lönneberga i Småland som de fanns. Nej, jag tänker mig att utställningen uppe i Umeå, den är så överskådlig. Så man kan verkligen lätt följa hela sträckan från Övik ända fram till den norska gränsen.
Ja.
För där behövs det ju faktiskt broderas lite mer. De har varit lite tröga på den norska sidan.
Ja, vi hoppas att det ska fortsätta. Det är vår stora önskan.
Så att den blir komplett.
Ja, precis. Bonaden.
Precis.
Men vi kan ju skicka en hälsning till våra norska vänner att försök att ta tag i det här och förbona den vidare.
Ja, absolut. Det vore verkligen fantastiskt. Hör du, jag måste tacka dig så hjärtligt, Kristina. Vi skulle kunna prata ännu mer och mycket mer, det är jag säker på. Men nu har vi belyst det i alla fall.
Och du ska ha tack för att jag fick komma hit.
Ja, jag blev så glad att du ville komma. Så nu har vi pratat den här stunden och det sätter jag stort värde på. Vi avslutar med lite musik. Nu tar vi in Allan Edwall så ska han berätta om sina familjeporträtt.
Ja.
Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten flitig svettig tant tjäna liten slant. Kalla händer stela knän söker vård hos Stockholms län. Trippa sen på sjuka in trilla snart av pin. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga de är att beklaga. Har du sett min lilla far, vilken skojig kropp han har? Sjuk pension så fin och trygg på grund av utnött rygg. Inte längre spika hus, framtid framstår inte ljus. Men kan slöja som han vill och även supa till. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Syster min är denna tös, fyra barn och arbetslös, inte längre ung och vild, 40 bast och skild. Ganska fresig av sig nu, denna före detta fru, skönhet, lycka, älskogshopp, det har hon givit upp. Ja, det är både synd och skam, hur livet undrar fram, över små och svaga, de är att beklaga. Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut, klagar alltid när vi ses på sin benprotes. Verkar slut med brorsa Knut, tyckes mer och mer sup ut, det var mycket mera krut ut i Knut förut. Ja, det är både synd och skam, hur livet undrar fram, över små och svaga, de är att beklaga. Men titta nu på lilla jag, skillnad som på natt och dag, blanka skor och ledig stil, 10 meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket, vilka säljs i hemlighet, gör mig glad och fet. Men det är både synd och skam, hur livet undrar fram, över små och svaga, de är att beklaga.
Nu har Lasse Söderlind kommit in i studion och jag säger hjärtligt välkommen.
Ja, tack för det.
Hörru du, får jag börja med att gratulera dig. Du som blev årets Öviksstjärna.
Ja, det känns ju fantastiskt stort och ja, jag är verkligen glad för det.
Det förstår jag. Vad kul med uppskattning och att man får en sån här utmärkelse.
Ja, otroligt fint, verkligen.
Det var på företagarkvällen, eller?
Stämmer det, ja.
Ja. Ja, jag läste det i bladet. Jag tycker det var jätteroligt.
Tack.
Ja, men Lasse, det vi ska prata om idag, det är ju att lite grann summera kulturhuvudstadsåret.
Ja.
Det är ju nästan otroligt att det är till ända.
Ja, tiden rinner iväg fort.
Ja.
Vi är inne på ett nytt år. Men vi hoppas att vi inte ska tappa bort det för det.
Nej. Nej, men det är väl det som är tricket, att kunna behålla de här kontakterna som man har knutit under året.
Ja, men absolut.
Och vidareutveckla dem och så. Jag vet ju att ni gick väldigt tidigt in i det här samarbetet med Umeå.
Ja, det stämmer. Det var långt innan jag överhuvudtaget blev inblandad i det här också. Tillsammans med mina två andra kamrater, Ingrid Lundmark och Hanna Wallin.
Mm.
Men redan 2008, då beslutade man i Örnsköldsvik att man skulle skriva ett letter of intent och sen, som innebar att man stöttade Umeås ansökan att bli Europas kulturhuvudstad.
Mm.
Och på den vägen blev det.
Det har varit ett intensivt år, förstår jag.
Ja, alltså intensivt på det sättet att kanske att vi tillsammans har försökt hålla ihop det hela, men jag hoppas verkligen att det varit intensivt för alla som har deltagit, för det är ju, har ju varit vår önskan att få en bred delaktighet med många inblandade.
Mm.
Och, så där hoppas jag att det varit intensivt.
Mm. Jo, men alltså det, jag tycker ju att Övik är en alldeles fantastisk kulturstad.
Mm.
För jag menar, det är ju, vi är ju ingen storstad, men det finns ett väldigt utbud.
Ja, alltså det kan jag verkligen hålla med om. Man kan ju höra lite nu och då att det händer inte så mycket i Örnsköldsvik, men alltså tittar man på allt som alla gör, mm, som på något sätt håller på någon form av kulturaktivitet eller idrottsaktivitet eller vad det månde vara, så är det ett fantastiskt brett utbud.
Mm.
Det finns någonting för alla.
Det gör det.
Det gör det verkligen. Och jag tror ju i det arbete som, kan man säga, nu har startat upp, jag tänkte rent, nu pratar jag rent turistiskt med det samarbetet i Högkusten,
mm,
med de övriga tre kommunerna i Högkusten, så då tror jag att vi kommer att bredda utbudet ännu mer.
Mm.
Där vi får liksom ett större perspektiv på tillvaro.
Ja, hur tänkte du, har du något exempel?
Nej, men jag tänkte på att vi ska ju titta på hur vi ska kunna samarbeta och stötta varandra och backa upp varandra och informera för varandra, om varandra, vad som händer i den här regionen.
Ja.
Och det gör ju att vi och det är inte många mil att åka. Vi ska inte prata mil, vi ska prata minuter. Ja, för att ta oss emellan de här olika orterna vad vi har för utbud. Och på samma sätt har vi ju tänkt att vi pratar om Umeå och kulturhuvudstadsåret. Mm. Hur vi ska stärka varandra i det här samarbetet i den olika rummet i norra regionen.
Ja, ja, jag tycker det är jättekul. Jag tyckte det var så roligt att Umeå fick kulturhuvudstadsåret överhuvudtaget. Mm. Mm. För när man tittar på listan av de städer som har haft det här epitetet, så är det ju faktiskt bara storstäder, huvudstäder, riktiga metropoler ute i Europa. Mm. Och så blir det då Umeå, och jag kände, åh vad härligt att få sätta det här nordliga rummet, som du säger, på kartan. Att få folk medvetna om att Sverige är faktiskt inte Schweiz, och det är inte bara Stockholm när man har hittat rätt, och Göteborg och Malmö, utan det finns ju så otroligt mycket. Mm. Och kultur. Mm. Jag tänker från Höga kusten här nu, världsarvet, och så sen inlandet som vi har pratat om här nu med Kristina Nylander, och så Umeå och alla utbildningar där, och det är ju fantastisk region. Och sen upp mot Luleå, och jag tycker att Norrbotten är ju också representerat. Mm, och det är ju jätteroligt. Ja, verkligen. Och jag tänker ofta på Jukkasjärvi, alltså, som drar till sig en internationell publik, eller människor, turister som kommer och tycker att det är fantastiskt och exotiskt och allt.
Och det kan man se, alltså, du pratar Jukkasjärvi som vi tycker är långt borta nu då.
Ja.
Men jag tror utifrån ett internationellt perspektiv så är det inte så långt borta.
Nej.
Så att även om man pratar Jukkasjärvi, så vi kan få oss en släng av det också.
Ja, men och dra nytta av det. Allting hör liksom ihop.
Mm.
Och jag har nämnt det i något program tidigare, när man tänker på hur Jukkas var när jag växte upp. Alltså, jag är född i Kiruna, och Jukkas ligger då 16 kilometer ifrån stan. Och det var ju liksom bara ett svart, en svart liten by. Du vet, där det inte hände någonting. Man kunde möjligen se någon gumma på spark någon gång. Men i övrigt så var det ju bara dött.
Ja.
Och nu bara sjuder av liv. Mm. Så man kan ju skapa otroligt mycket. Mm. Mm. Verkligen. Hörru du, vi kanske lyssnar på lite musik innan vi fortsätter att prata. Ni lyssnar på Radio Nola Skogs och idag är det jag, Anke Hagström, som är programvärd. Och i studion nu sitter Lasse Söderlind och berättar om kulturhuvudstadsåret. Vi gör en liten sammanfattning. Lasse, hur kom ni in rent praktiskt i det här projektet med Umeå?
Ja, alltså egentligen så var det inte just kulturhuvudstad. Det var ett av sättet att... Jag har ett samarbete med Umeå naturligtvis i Umeåregionen, men man har ju pratat om det här med regionförstoring och då har man framförallt att prata med just att hur man kan skapa en gemensam arbetsmarknadsregion.
Mm.
Och som ett komplement och en förstärkning till det arbetet så har vi sett att just arbetet kring kulturhuvudstadsåret har varit en av verktygen att visa på vårt samarbete med Umeåregionen. Så att det är egentligen där som var grunden till det som vi sen formulerade i vad som var viktigt i vårt samarbete med Umeå, i vårt arbete kring kulturhuvudstaden. Och fortsättning på den, det var ju helt enkelt att vi som ett synbart bevis då för att vi hade påbörjat det här samarbetet, då invigde ju ett kulturhuvudstadshjärta. För det är ju symbolen för kulturhuvudstadsåret.
Ja.
Så vi invigde ett sånt stort hjärta som placeras då vid rondellen i norra infarten.
Precis.
Som en symbolhandling då.
Ja.
Det hade också deltagare från Umeå och från Övik som var med på det. Och vi blev då, som man säger, part of the heart.
Precis, ja. Det tycker jag är jättefint att vi blev det verkligen.
Mm.
Och sen så jobbar ni som bara den innan invigningen.
Ja, alltså det som hände sen där, det var ju att man utsåg då tre projektledare som en del av sin ordinarie arbetstid och skulle ta ett ansvar för kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik.
Mm.
Och inledningsvis så var det Torbjörn Ölund och sen Ingrid Lundmark på kulturfritid och jag själv då. Och så småningom så slutade Torbjörn och då kom Hanna Wallin in i bilden.
Mm.
Så att nu under själva kulturstadsåret 2014 då har vi varit vi tre, Hanna, Ingrid och jag, som har jobbat med det här.
Mm.
Och vi har haft våra direktiv och riktlinjer som vi har försökt hålla oss till då.
Mm. Jo, jag förstår att ni har haft direktiv att hålla er till. För jag tänker, hur greppar man det här? Alltså, hur drar man igång projektet rent praktiskt? Hur gör man innan man kommer till skott, så att säga?
Ja, det är ju en resa det också naturligtvis.
Ja.
Det är ju, sen när allting händer, då har ju allting gjorts, så att säga.
Ja.
Nästan. Nej, men... någonstans så bestämde vi att det här skulle vara ett arbete som inte... Syftet var inte att skapa stora spektakulära evenemang, för det gör Umeå.
Mm.
Och jag har sagt att vi ska inte konkurrera, vi ska komplettera varandra.
Mm.
Och vårt inspel i det här samarbetet, det var att... ja, egentligen kan man säga att vi gjorde en kopia, eller härmade Umeå, som hade någonting som de kallar för kulturskjutsen.
Mm.
Och då skapade vi någonting som vi kallade för kulturkicken, helt enkelt. För det var vårt sätt att skapa ett brett engagemang bland våra lokala föreningar, organisationer och enskilda personer som ville göra någonting för under kulturstadsåret.
Mm.
Och så att, som sagt, vi la fokus på det breda engagemanget.
Mm. Och det blev ju bra.
Ja, alltså det var ju då vi startade tittade, det var lite osett så här. Vi jobbar ju under två år med det här, där vi 2013, efter invigning av det här med symbolen, hjärtat, så skapade vi lite förutsättningar för de lokala organisationerna att starta eller pröva en idé.
Mm.
För tanken var ju att man skulle jobba med aktiviteter, sånt som man normalt inte gör i sin organisation. Man prövar några nya saker.
Vad fick ni för gensvar då?
Ja, alltså vi fick ju under... För 2013 fick ju organisationerna, de som kom in med ansökningar, det vi lämnat bidrag på 10 014 kronor.
Ja, 14, det var ja, det symboliskt året.
Ja, det var ju det. Va?
Ja, jag förstår.
Där man fick möjlighet att pröva en idé under 2013 för att se om det här skulle kunna vara hållbart och kunna bli verklighet för genomförande under 2014.
Mm.
Och vi hade, hade många ansökningar som kom in. Och vi kunde inte, naturligtvis inte bevilja alla. För vissa kanske inte uppfyllde de kriterier vi hade då för i arbete för kulturstadsåret. Utan vi ville gärna att det var nytt. Man hittade samarbetsformer. Och gärna att man hittade också ett sätt att hitta kopplingar till Umeå.
Okay.
I det samarbetet. Det var en av de, några av de grundkriterier vi hade. Och vi såg att några gjorde för att stärka sin ordinarie verksamhet naturligtvis. Men vi var intresserade av det som var nytt.
Ja.
Så vi fick rätt många ansökningar som vi beviljade också och som genomfördes som ett prov. Och sen då hamnade vi i 2014.
Ja.
Och då hände ju en hel del igen då.
Jag måste bara fråga, får hjärtat stå kvar där vid infarten?
Ja, du vet att vi har inte pratat om det än. Det är ändå ett bevis på vårt samarbete med Umeå, tycker jag.
Jag tycker det ska vara kvar.
Ja, det tycker jag faktiskt också, om jag ska ha en personlig åsikt i sammanhanget. Men den diskussionen...
Vem som nu bryr sig om det?
Ja, men... den diskussionen har inte förts överhuvudtaget. Och just nu så är vi på väg in i ett... Vi pratar om att vi ska sammanfatta kulturstadsåret. Och vi är ju på väg in och är mitt uppe i... vår egen sammanfattning,
ja.
Där vi ska titta vad som har gjorts och göra en redovisning. Och,
mm.
och vi har ju faktiskt ett nu denna vecka på onsdag den 11 så har vi har bjudit in de som nu har gjort ett antal kulturkickar som vi kallar det för, som får möjlighet att visa upp det de har presterat och redovisa det. Vi håller till på i museet i Jövik, så det ska bli intressant. Och det är en del av vår sammanfattning kan vi säga.
Jag vet att för att jag ska faktiskt dit och berätta om vad vi här på Radio Nolaskogs har gjort.
Ja, det stämmer ju det. Ni har ju fått ett bidrag här, ja.
Ja, ja. Och gjort program också som har haft anknytning med kulturhuvudstadsåret.
Mm.
Vi pratar vidare, Lasse, när vi har lyssnat på lite musik.
Att se